Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej alla fantastiska poddkompisar. Idag har jag bjudit in en vän som jag tycker väldigt mycket om. Välkommen Daniel Paris.
Hallå!
Jag har ju en kollega som heter Yvonne och hon har ju varit med i den här podden under ett års tid. Hon erbjöd sig att starta den här podden med mig när pandemin slog på, för jag kände att jag ville göra något annat än den podden jag hade innan. Och hon hade väl tänkt att det skulle vara 4 avsnitt, men det blev ändå ett år. Men sen fick jag liksom släppa henne fri, så hon är med ungefär en gång i månaden. Men ni träffades ju för länge sedan och det är så kul, för du var ju med i ett tv-program.
Ja, precis. Ja. I Ung och bortskämd på SVT.
Ja.
Ja, första säsongen. 2010 spelades den in och 2011 sändes den. Mm. Och Yvonne jobbade i produktionen.
Hon var med i produktionen, vilket också är helt overkligt. För Yvonne är en som aldrig vill synas. Hon har ju liksom knappt sociala medier. Hon har inget sånt där. Men vi fick en förfrågan och jag vet inte vad det var som gjorde att hon liksom gick igång på själva idén, men det gjorde hon. Och så hade hon varit med och sen kom hon och det enda hon berättade om var dig.
Nej men gud!
För du gjorde ett sånt intryck på henne och hon tyckte, och det är ju väldigt roligt. Så att henne har du lärt känna först.
Ja, wow. Och det här var ju när jag var 21.
Och hur gammal är du nu?
33.
Ja, så länge sedan.
Det var ju så himla länge sedan, men jag minns ju det där som igår. Jag minns konversationer, jag minns min lilla 90-säng som jag sov i, jag minns maten vi åt. Nu var det inte 100 år sedan, men det var ändå ett decennium sedan. Och jag minns ganska mundana saker. Jag minns vår vardag där. Jag minns när det sändes och mina första mejl jag fick och mina första så här selfies jag tog på stan. Jag minns allt det där väldigt starkt. Det hände väldigt mycket. Samtidigt som jag var en universitetsstudent som gick på studentlån. För det är ju så att lyckan är ju inte gjord för att man syns i rutan riktigt. Det funkar ju inte så i Sverige.
Men det var det första tv du gjorde?
Jag hade en YouTube-kanal innan där jag publicerade som så här parodier på, ja, nu kallar man dem för influencers. På den tiden kallar man det bloggare. Så jag gjorde det med kärlek då såklart. Men skojade lite om att så här, idag har jag gjort det här, idag har jag gjort det här. Det var lite som ett svar på att så här, viktiga nyheter får liksom ingen spridning i dagens samhälle, så som jag upplevde då för 10 år sedan. Men de här klippen på bloggerskor och bloggare som bara pratar om sina jättealldagliga liv och drar sig i håret får jättemycket spridning. Mm. Och det gjorde en satir på det. Och de klippen fick i sin tur jättemycket spridning för att bevisa min poäng att så här, gud, ni gillar bara hjärndöda saker på internet. Mm. Och det här var också 10-11 år sedan, så det var inte alls, alltså Instagram och sånt fanns ju absolut inte. Och YouTube-kanaler fanns inte heller på det sättet, utan man fick bli viral om man hade rätt recept. Mm. Så jag fick ju laborera fram det.
Och det var då, det var ditt första tv. Idag så ser man dig på lite olika ställen, men den breda massan ser väl dig på Postkodlotteriet?
Ja, det skulle jag säga. Sen hoppar jag in och kommenterar sociala medienyheter i Efter 5 och Nyhetsmorgon och så här, den typen av nyhetsmedia också. Och ibland så ringer tidningar om det är några nyuppdateringar, så pratar jag lite om det och sådär. Det är ju mitt stora intresse. och min stora hobby, och jag nördar ju väldigt mycket i det. Det och så här, skönhetsprodukter, men det är ingen som ringer mig om att yttra mig om hudkrämer, tyvärr. Det får jag nog bara göra med mina vänner. Men, ja, men det är typ...
du nämnde ju innan där att du studerade på universitetet, ja. Och du är ju utbildad socionom.
Mm. Mm. Precis. Alltså jag ville jobba med barn och unga. Och då var jag ju tvungen att se vad barn och unga bryr sig om och titta på. Och det var ju bloggare då. Det var jättestort. Det var Kinsa, Blondinbella som hon hette då. Alexandra Nilsson, Kissy som hon hette då. En av Sveriges största bloggar. Och Pau och Desi och alla de här. Liksom. Det kanske inte ringer någon klocka för vissa som lyssnar. Men ni andra, det finns något litet gäng som bara... Just det, de. Och de var ju stora idoler. Och som socionom som jobbar med unga... Det kan vara ganska utmanande att nå ut till unga. Så jag ville ju bli relaterbar egentligen. Och då var det också ett sätt att jag tänkte att ja, jag är med på tv och bygger en plattform där. Kanske startar en blogg och gör alla de här sakerna. Och kanske blir lite, ja, men, lite av en idol för unga. Då kan jag sen jobba med att påverka dem. Så jag lockar dem med det här bloggeriet och det här liksom lyxiga livet. Och sen pratar jag med dem om att stanna i skolan, inte röka cigaretter, inte ta droger och respektera sina föräldrar. Och plugga, som jag ju gjorde.
Det var fint!
Alltså jag tänkte det, att jag vill ju bli som en kändishandläggare. En kändissocionom var tanken. Eller en kändiskurator, så småningom, på skola. Lite så.
Har du alltid styrts starkt av dina värderingar?
Ja,
hur kommer
på gott
det sig?
Och ont. Mm. Hade jag inte gjort det hade jag varit mer, haft mindre sorg, varit rikare, varit gladare och inte haft det här liksom världsliga samvetet på mina axlar. Men jag växte upp, mina föräldrar är från Iran, man har bott i Sverige i 30 år. De flydde inte från kriget utan de kom faktiskt till Sverige för att plugga, men sen har ju allting hänt. Där och så. De har alltid påmint mig om att... Alltså jag minns ju så här tidiga minnen från när vi semestrade, när vi var små. Och då kom jag ihåg att jag kunde vara så här 8, 9, 10 år och prata om hur lyxigt vi hade det. Typ när vi var på Kreta liksom, eller Mallorca. En ganska vanlig semester som mina föräldrar. Men då var det alltid så här, ja visst har vi... Men tänk på de som inte har det här. Ja visst är det underbart med en god trerätters middag. Kom ihåg att du har klasskompisar som inte kan uppleva det här. Kom ihåg att så här, vissa har inte ens flugit förrän de är vuxna. Det var alltid så här, jag hade alltid så nära till misären. Vi pratade aldrig om vilken otrolig jul vi hade utan att nämna att det var krig i världen.
Mm.
Eller utan att nämna att sjukdomar härjar. Det var jag påmindes alltid om att så här, saker och ting händer och det är ändå samma jord, det är samma tid. Det är samma klockslag i vissa av de här länderna som det här händer i, så att du vet. Och det har ju att göra med att mina föräldrar kom från det där. Så det är klart att det är fint och glatt, men det påminner mig alltid om att så här, jag har nog alltid haft en liten så här sorg i hjärtat samtidigt. Och ett dåligt samvete, faktiskt. För att jag växte upp här. Livets lotteri, sa de alltid. Så det gjorde att jag hamnade här, där det inte är något krig. Och där det är liksom, ja, men i världens bästa land, Sverige, egentligen. Medans livets lotteri gjorde att andra människor växte upp med naturkatastrofer eller krig eller fattigdom eller föräldrar som har liksom problem med både det ena och det andra som kanske går ut över barnen eller så. Så det var, ja, det var glatt men ändå inte typ.
Ja, hindrade det dig från att fullt ut glädjas eller njuta? Fanns det någon, ja. Liksom, fanns det med dig där hela tiden?
Ja, gud, jag kommer ihåg när jag köpte en märkesväska. En skolväska dessutom, som jag så. Ursäkta, till och med nu ska jag förklara att det var en skolväska. Låtsas att det inte var det då. Men jag hade ju så dåligt samvete där inne i den där butiken. Och till slut så sa min kompis, vad håller du på med? Nu, det här är liksom dina pengar, du har jobbat för det här, du har kämpat för det här. Du har pratat om den här väskan i ett år. Nu ska du unna dig det här utan att ha dåligt samvete.
Mm.
Och det kändes så här skönt på något sätt. Samtidigt som jag bara tänkte så här, ska inte jag bara njuta av det här? Att jag måste liksom få det berättat för mig. Men samtidigt så här, då kanske jag inte hade blivit socionom. Jag kanske inte hade velat påverka. Jag kanske inte hade yttrat mig i de frågorna som jag yttrar mig idag. Jag kanske inte hade använt min plattform som jag ändå har till att prata om de här frågorna. Och jag vill ändå tro att jag har gjort skillnad i människors liv. Och det kanske jag inte hade velat göra om jag inte hade vuxit upp med föräldrar som alltid påminner mig om att det är mycket som behöver göras. Det är nog så.
Jag kan känna igen det här att alltid vara medveten om att jag är privilegierad. Mm. Så hade vi det också när jag växte upp. Nu är jag uppväxt i Skärholmen, men förut där verkligen grannarna liksom, kunde man se. Det var inte så att jag behövde titta långt bort. Utan liksom,
jag är från Jakobsberg. Ja, precis. Det var ju samma
där också. Samma, så att man såg det hela tiden. Och det var ju integrerat på ett annat sätt då. Mm. Så att det blev, men just det här att vi hade öppet hus. Folk som hade det liksom tufft kom och var hos oss. Och det var mycket så här, vi demonstrerade på så här internationella kvinnodagen. Och det var liksom väldigt vänster. Och väldigt mycket medvetenhet. Så att värderingar vi får med oss liksom, de sitter ju riktigt djupt hemifrån. Så det gör ju att, det var en som frågade mig häromdagen sådär, eller som sa, gud, jag måste påminna mig om att vara tacksam för att jag tänker inte på det. Och så kände jag så här, jag behöver aldrig göra det.
Nej,
jag är så helt 100% medveten om att jag är privilegierad. Att
varje dag.
Jag har inte gjort någonting för att förtjäna så att liksom födas i det här landet. Och jag kan känna också det här med när jag blev nykter så... Så var det ju liksom via, om man ska säga, skattepengar som liksom socialtjänst och alla de här instanserna som ju faktiskt, även om vissa saker skulle kunna fungera bättre, som gjorde att jag kunde då enbart fokusera på att vara i behandling i 6 månader och sen fick möjlighet till en praktikplats och så. I väldigt många andra länder hade jag ju fått försöka hitta min nykterhet samtidigt som jag försörjde mig själv.
Ja.
Så att det är ju, så jag har alltid med mig den här liksom tacksamheten över att ha fått en andra chans.
Wow, jag rysar.
Ja, men det är stort. Det är liksom inget man så här... Och det betyder ju inte att inte jag kan fastna i någon slags... liksom bara... lite tröttsamhet och så.
Nej,
eller jag fastnar inte. Jag kan liksom...
Jag kan känna
alla andra känsler, men jag liksom fastnar inte.
Nej, men det där är också den största så här, myten om mig, eller vad man nu ska säga. Att jag bara vaknar upp och bara... Tjoho! Ännu en dag, nu kör vi! Och jag får den frågan ibland liksom, på sociala medier. Så Daniel, är du alltid så himla glad? Är det alltid bara så himla bra med dig? Är du alltid bara glad? För jag har hört annorlunda. Jag har hört att du minsann är ledsen ibland och att du minsann gråter. Ja, jag har varit väldigt öppen och ärlig med det också. Att jag har gått i terapi länge. Jag har varit väldigt öppen och ärlig med att jag har mina dagar. Men jag uppdaterar inte heller sociala medier varje dag. Om jag är ledsen kanske jag ringer min psykolog eller ringer en kompis eller tar ledigt. För att det är det jag vill göra. Jag har ett liv utanför mina kanaler också. Och så här, nej, jag kommer inte sitta i tv-program och gråta för att jag har ångest. Utan då kommer jag göra mitt jobb. Och sen kanske jag kommer ringa en vän eller gå en promenad eller stänga av min telefon och få det ur mig. Jag känner inte att jag behöver lägga upp en gråtande selfie när jag är ledsen. Då ringer jag hellre en vän.
Anledningen till att jag och du, för där delar vi att vi väljer att dela med oss, att vi tänker att vi vill vara förebilder på så sätt att liksom skam försvinner när vi pratar om svåra saker, när vi delar med oss, att man vill vara en person som liksom, ja, men typ så här, vågade visa sig sårbar till exempel. Så. Men att i stunden dela med sig när man inte riktigt än vet vad man är.
Exakt.
Det blir liksom destruktivt.
Exakt
där. Jag får jättemånga som mejlar mig och säger, gud, jag skulle vilja skriva en bok för jag har liksom varit med om så mycket hemska saker och jag vill berätta och så här. Fast det är en annan bok. Alltså man kan skriva som läkning, men när man ska skriva en bok som man ska publicera, då måste man byta perspektiv. Då måste man tänka, vad är intressant för andra att läsa? Och jag tycker att du är bra på att visa. Alltså du berättar, det är inte en gråtande selfie.
Nej.
Men du säger att så här, ja, men nu har jag behövt ha det lugnt för att jag har varit liksom stressad. Eller jag har haft det liksom tungt. Alltså att dela med sig efteråt när man inte längre är kvar mitt i det. Alltså, det menar jag är skillnaden mellan att vara personlig och privat. Och det får man ju lära sig när man utbildar sig till socionom.
Exakt.
och just det här. För jag har jobbat mycket med ungdomar. Jag har jobbat mycket med på ideell basis och så. Och just det här att balansera mellan. För att är man mitt uppe i det, då pratar man ju om det för sin egen skull.
Precis.
För att man behöver. Och där ska man ju vara varsam, så som du säger, med sin terapeut, med sina vänner, med de närmsta, med innersta, när man inte liksom riktigt har resonerat klart.
Nej, exakt, för Instagram för mig, där är ju inte min psykolog. Mina följarna, oavsett om jag hade haft 3 följare, 3 000 följare, 300 000, det är inte där jag vill ha min terapi eller där jag ska få den. Eller få liksom styrkekram, utan det är ju hos folk som faktiskt är utbildade i det. Eller den bästa vän eller så här, den som jag väljer att ge mitt förtroende till. Mm. För att sen klarsynt kunna prata om det. Wow hörni, till exempel så skrev inte jag när jag gick i terapi. Men jag gjorde det en hel vinter, men när jag var klar, min sista session, då skrev jag så här: hej hej, gud, här har ni en som precis blev klar hos psykologen. Bara så ni vet. Jag vet att det är väldigt glatt här generellt. Men så här, jag har gått i terapi hela vintern. Och det visste ni inte. Och nu är jag klar. Kom ihåg att allting inte är som det kan se ut utåt ibland.
Mm.
Och då känner jag att så här, jag delar med mig av mitt liksom mörker, citattecken. Så mycket som jag känner mig bekväm med det. Faktiskt.
Ja, men jag tänker också att det handlar ju om också att det ska fylla en funktion.
Precis.
Alltså att det ska ge...
Som inte är, hej, tyck synd om mig, likea min bild.
Ja, men precis så, för det kan ju säkert vara väldigt härligt i stunden, liksom, så att få det där. Men det kan också liksom bli tufft, för att om man är mitt i en kris och bara liksom delar med sig det, så har man ju inget skydd.
Nej.
Och kommentarerna som kommer är ju inte alltid snälla eller förstår det man sa. Alltså det är väldigt många som missförstår, det är väldigt många som
tolkar
liksom
in,
tolkar in så.
Men det där är så kul att du säger, Mia, för att dra en annan parallell. Jag fick en ansiktsförlamning i min ena ansiktshalva för, nu var det nästan 3 år sedan. Så det ser ut som när man får en stroke ungefär. Att liksom ena ansiktet typ hänger, du kan inte blinka och så du måste åka in för det. Så jag åkte in till akuten, satt där, fick hjälp och så sa de att okej, det är inte en stroke utan du har fått en nerv i kläm. Och det kan bero på olika saker. Det kan vara, ja men det kan vara massa olika grejer. Läkarna säger ju inte att det har med stress att göra. Men om du googlar på det eller pratar med folk så är det oftast det. Jag valde att inte dela med mig av det här, utan jag valde att bara liksom ta det lugnt, lägga ner min telefon och ta några veckor där det bara var... Ja, men det var liksom inte, jag uppdaterade inte så mycket och bara chillade. När jag var klar sen så, och jag fick tillbaka mimiken i mitt ansikte, vilket var, alltså jag blev så, att det ens har hänt mig. Jag är så glad att jag fick tillbaka mimiken. Så delade jag med mig av det, jag la upp en bild och så förklarade det hela förloppet. Att så här, wow hörni, för 3 veckor sedan åkte jag in till akuten. Fick veta att jag hade en ansiktsförlamning som kanske eller kanske inte skulle försvinna. Jag varit livrädd, jag haft en ögonlapp och bara låst in mig i 3 veckor. Nu är allting bra, ta hand om er, stressa ner, ingenting är värt det. Alltså skrev verkligen från hjärtat. Ändå i kommentarsfältet så skriver folk så här: du har fått en stroke, du har fått borrelia. Daniel, kolla upp det där, min farfars farfars far fick det där, det försvann aldrig. Och då har jag skrivit, allt är bra nu, jag har läkt. Vet du varför jag väntade, Mia? För att jag visste att jag skulle få kommentarer om att så här, det här är för att du har jobbat för mycket, festat för mycket, ätit dåligt, ta hand om dig själv. Men du sover ju ingenting. Det är väl inte så konstigt så som du ränder runt. Du har borrelia. Det kommer aldrig försvinna. Du kommer leva med det här tills dagen du dör. Jag var ju så rädd för att få de här typen av kommentarerna. Så jag väntade tills jag var klar. Så folk skrev så här, du har borrelia. Då skrev jag, nej. Jag har varit hos akuten. Det var inte borrelia. Det var nerv i kläm. Nu mår jag bra. Och så här, och till folk som bara, det kommer aldrig försvinna. Då skrev jag, det är bra nu. Du får gärna läsa hela texten. Och då var jag ju så lugn i det. Men tänk om jag hade delat med mig av min bild från akuten. Jag delade med mig till min mamma, min pappa och mina 2 bästa vänner. Vi ventilerade, vi pratade om det. Sen väntade jag med att prata om det till mina följare och till min plattform. Låtsades jag som att allting var bra? Ja, jag gjorde nog det genom att inte säga någonting alls. Men det var ju för att jag ville dela med mig sen, när och om jag blev bra.
Ärlighet handlar framförallt om att vara sann mot sig själv, inte att dela med sig allt till alla. Och precis så. Och det där är så otroligt klokt, att jag gjorde en miss när jag inte förstod konsekvenserna, och det var ju liksom för länge sedan. Jag har ju såklart gjort andra missar, men inte den typen av miss. Och då när jag skrev min andra bok så... Hade jag varit gravid en gång och fått missfall, men vi liksom ville ha barn, och jag var helt säker på att jag skulle bli mamma. Och då skriver jag i min andra bok, det här är 2006, den publiceras, så här, ja, men någonting i sluttexten om att så här, men typ så här, jag hoppas ju att så här, det som händer för mig framöver nu är att jag får bli mamma. Men du vet sådär.
Mm.
Och det kan jag känna att jag skulle ha varit lite mer försiktig med, för det gjorde ju att jag fick en enorm massa oombedda råd. Och när man då, i 5 år gick ju vi på IVF och gjorde alla de här sakerna. Och jag fick ju, jag var gravid flera gånger men fick massa missfall. Och till slut så fick jag acceptera att det blev inga barn. Men du vet, just det här när man är då i det här, det är hormoner, man är skör och liksom allting vad det nu kan vara. Och då när människor säger att så här, det är för att du stressar.
Mm, det är klart.
Och så här, fast jag gör ju inte det. Så här, men det är klart att det är stressande att liksom, hopp och förtvivlan. Och jag vet att jag liksom kände att jag åt Ben & Jerry glass liksom, efter varje missfall. För det fanns liksom inget att sörja, för man skulle liksom på det igen. Så. Mm. Så det stora sorgarbetet kom ju när jag liksom accepterade. Men just det här att har du provat, du måste prova det. Just att sättet, många skriver ju i välmening. Och då, det tar man ju. Men sen finns det ju de som på något sätt nästan är aggressiva i att jag skrev ju inte om det här. Men och liksom, det här var ju mig. Det var massa mejl där det, varför det var fel på mig, vad det var som var och liksom sådana här saker. Och det är nog den händelsen som har gjort att jag har valt att vara lite försiktig med saker och att när jag är liksom klar, ärren finns där men de är läkta.
Exakt.
Då kan jag prata om vad som helst till vem som helst, men inte under tiden.
Nej, det där är så smart. Och vad ledsen jag blir av att höra att det var så för dig.
Ja, men det var ju liksom, sen är det ju väldigt många andra människor som har gått igenom mycket, mycket värre saker. Men just det där när man är skör och får någon som på något sätt egentligen säger att det är ditt fel.
För det är det de säger.
Ja, precis.
Och det är det man förklarar så här, förstår du vad det är du skriver, Sara, som har 3 egna barn? Förstår du det här? För jag är också någons barn, som du skriver till när du säger de här sakerna. Mm. Jag tog det så här. Nej, men det var inte det jag menade. Det är så känsligt. Man bara, gud. Alltså, vad?
Ja, det här
så
är
det är verkligen så här, att vänta har ju varit min stora sån där grej.
Ja, men jag tror att det är just att det är. Eftersom ju självledarskap och allt det där som jag jobbar med är ju mitt nörderi. Mm. Och det här förhållningssättet är ju att liksom ta ansvar för sitt självledarskap. Mm. Det är ju att förstå att så här, vad behöver jag för att vara mitt bästa? Jag behöver skydda mig när jag är liksom sårbar på det sättet. Sen finns det ju en annan typ av sårbarhet som vi är modiga nog att visa. Och här har jag tänkt på dig, jag har tänkt ofta och mycket på det. Jag tycker du är väldigt bjussig och det är också alltid, det jag gillar med dig, det är att det alltid är varmt. Det finns alltid liksom kärlek. Du kan tycka saker om andra, men du är inte dömande.
Nej.
Är du med? Du har liksom den här värmen där, det gillar jag. Men jag tänkte på det att du visar ju dig ibland på bilder och du klär dig i liksom klänning och kjol och klackar och så.
Mm.
Det behöver, tänker jag, och det här är mina förutfattade meningar, men det borde ändå ha varit en stor sak första gången.
Absolut.
Berätta.
Nej, men det är fortfarande en stor sak för mig att ha på mig sånt i det offentliga rummet, att gå ut på gatan. Och man kan tro liksom att men du bor i Stockholm och du bor i stan och det är så himla tryggt och så. Det finns fortfarande situationer när jag går förbi en byggarbetsplats, ett gäng coola killar och i liksom, vad kan det vara, en lång rosa kjol eller sådär liksom. Och väldigt ofta så är det ju, det är mycket att folk high-fivar, folk kommer fram och bara wow Daniel, eller wow du där, du var cool och vad snygg du är och sådär. Men det är absolut, jag samlar ju mod till mig nästan varje gång innan. Man ska ändå veta att en man i klänning eller en man i kjol eller en man i klackar eller smink, så som jag går runt ibland när jag känner för det, samlar absolut mod varje dag jag går utanför dörren. Till, oavsett om det är till en plåtning eller till mataffären eller till ett jobb och så. Det gör jag. Men det är så viktigt för mig. Jag har aldrig brytt mig. När jag var liksom 16 bast så sydde jag upp mansshorts från H&M för att de var så himla långa. Så jag sydde upp dem, rakade benen och hade liksom mina shortsben. För jag tyckte det var fint med liksom brunbrända rakade ben. Det var 20 år sedan typ. Så det var det man skulle ha då tyckte jag. Men för att jag kände för det. Och det var ju liksom killar i skolan där som slängde kolaburkar efter mig och skrek och sådär. Och jag fick faktiskt lite torgskräck av den tiden som hänger med ibland. Så där. Det sätter sig ju liksom i hjärnan när man blir jagad mycket eller känner sig uttittad och sådär. Det gör det. Men allt det där har gjort mig till den jag är. Och nu är det inte så dramatiskt. Jag sitter inte hemma och liksom tar 10 djupa andetag och sådär, för att jag har rustats för det här. Jag har varit med om avsky, jag har blivit bespottad i så många år, även innan jag var en offentlig person. Så jag vet ju precis. Och jag är så van vid att folk har en åsikt om mig, även innan de hade en åsikt om mig som offentlig.
Mm.
Så jag har ju bara, jag har övat för det här hela mitt liv. Och jag kör på, jag kommer aldrig sluta.
Jag blir väldigt glad när jag liksom ser dig så här, men oftare finns du ju i mitt flöde, såklart. För att
det är
liksom, ja,
det är så man ses nu.
Det är så man ses nu för tiden. Men jag blir så himla glad för att det är så vackert att se dig få vara dig fullt ut. Att vill jag, den här kjolen är jättefin. Varför ska jag inte kunna få ha den? För att liksom, det är så dumt. Det är så mycket som är dumt. Och då är det så viktigt med modiga personer som du, som så här, ja, eller jag gör som jag vill.
Mm.
Alltså det är sån otrolig inspiration och viktig förebild för andra som också längtar. Oavsett vad det är nu de vill göra som då kan gå utanför den så kallade liksom normen eller hur vi förväntas vara eller ser ut att göra.
Mm. Ja, och tack snälla till att börja med. Men jag känner bara liksom att de här normerna som vi har haft dem så länge. Och vi kommer aldrig skapa förändring. Om vi fortsätter trycka ut exakt samma bilder av människor, samma urtyp av familj eller den perfekta mannen eller den perfekta kvinnan, så är det inte heller så konstigt att en kille som jag i kjol och klänning eller klackar får kommentarer om att det är fel, jag ser konstig ut, jag är mindre värd, jag är dum i huvudet. Om vi hela tiden trycker ut samma normer hela tiden, så är det väl inte så konstigt att människor som, ja, kanske passar in i den här normen då, för det är oftast de som skriver till mig, anser sig vara bättre än andra. För det är det de har blivit inpräntade med hela tiden, att det är det här som är rätt. Och vips, det är det här du är. Så allt annat är ju bara avvikande.
Mm.
Så vi måste skapa nya normer. Och då krävs det väl lite att några går liksom i bräschen för det. Nu inbillar inte jag mig att folk inte har gjort det här innan mig. Alltså jag är en av många, många, många. Men det är viktigt att vi blir fler och bara gör det.
Precis. För även om det finns fler så är det ju fortfarande så pass få så att det märks. Alltså är du med? Det är ju inte normaliserat ännu.
Nej, exakt. Jag sticker ju ut. Mm. Så, rent krasst.
Så är det.
Och det gör jag ju av en anledning.
Ja. Har du någon gång funderat på att engagera dig politiskt?
Jag har varit lite till och från med det där.
Mm.
Jag tycker ju att allt jag gör, min närvaro har ju nästan blivit politik nu. I de olika rummen som jag tar plats i och saker jag säger och saker jag gör. Och det är klart att jag har varit nyfiken på något sånt. Min bror jobbade politiskt i väldigt många år. Han jobbade för Liberalerna. Och främst Nyamko Sabuni i väldigt många år. Nu jobbar han inte det så längre. Men så jag är alltid väldigt nära till det. Då bodde han också hemma fortfarande. Under halva den tiden. Och jag bodde också hemma. Han är 8 år äldre än mig. Så det var ju liksom mycket samtal. Och väldigt mycket så intressant. Högt och lågt. Mina föräldrar står ganska olika politiskt också. Så det har ju alltid varit högt i tak hemma hos oss. Och det har jag verkligen uppskattat. Att vi har snackat om allt och ingenting. Min pappa är liksom gråsosse. Min mamma pendlar lite i sin åsikt och i sitt tänk. Och det är väl det som är det fina med en demokrati. Det får hon gärna göra. Och min mellanbrorsa, han jobbar inom vården nu. Men han var väldigt bortskämd när vi växte upp. Typiskt mellanbarn. Han skulle bara ha och ha. Så det är intressant att han jobbar som ambulanssjukvårdare nu. Men han har ju också färgat lite av det. Och jag gick ju en väldigt... En utbildning som anses vara väldigt vänster, socionom. Så ja, alltså det är klart att jag har lekt med tanken, men det skulle vara så svårt att veta vart och sådär.
På ett sätt, precis som du säger, att det är ju väldigt mycket politik det du gör, du väljer. För du sa det, att jag vill vara den där förebilden som säger att så här, gå i skola, alltså så här, ja. Just att man vill vara hela. Så det du är och gör och frågor du engagerar i och så är ju politik, alltid på något sätt politik. Så att det är ju på ett sätt, jag kan verkligen förstå dig för att det kan vara svårt, för man behöver ju välja liksom ett parti och kommitta, och inget parti är ju 100% precis det man själv tycker. Nej. För någon, inte för de som engagerar sig heller, det ska man ju veta, utan man får välja de som man tänker mest brinner för, de frågor som jag anser var viktigast. Det är ju så lite man får tänka, men det är lite synd för politiken, för jag tror att du skulle göra ett väldigt bra jobb, så kan jag tänka.
Ja, men det tänker jag. Ja,
så tänker jag. Men vad gör du då om 5 år, tänker du?
Den är svår. Jag har jobbat med tv nu i 10 år och sociala medier. Innan var det blogg och nu är det främst Instagram. Och så. Folk bloggar inte på samma sätt. Jag har gett ut min bok nu också. Som också på ett sätt ju är politisk. För att jag har ju liksom, jag har gestaltat en förälder som är... Ja, men den föräldern har liksom skägg och klackskor och lite halvlångt hår, ett neutralt namn. Och det andra föräldraparet är två pappor, Hamid och Peter, som jag döpte efter Peter Jöback, som var en stor förebild för mig när jag växte upp. Bara genom sin närvaro egentligen, på tal om politik, lite så. Så den har ju fått liksom bra... Jag har med en bok till dig, såklart.
Åh, tack.
såklart. Mm. Och den har ju varit en så stor del av... Jag har bara insett att det är mer sådär, sånt jag vill göra. Jag vill visa upp liksom alternativa familjer, konstellationer, liv och normer. Skulle gärna vilja skriva fler böcker. Skulle jobba ännu mer med tv och fortsätta göra det. Men jag vill också ge tillbaka. Jag kanske skulle vilja starta någonting. Någon stiftelse eller något sånt där. Så jag har funderat lite på det. Och kanske liksom jobba på att starta... Skapa mer dialoger, använda min plattform till att få ta plats i rum som jag kanske inte hade haft svårt att komma in i annars. Jag var på Prinsparets stiftelse som hade en workshop och satt i panel med prinsessa Sofia. Isak som är en polis som jobbar med på hatbrottsenheten. Och en otroligt modig gymnasieelev, Nova. Vi bara satt och pratade tillsammans i liksom ett rum fullt med folk från Facebook, om en press. Om prins Carl Philip var där och så här. Och jag bara kände så här... Det här kommer låta så knäppt, men när, liksom, när lilla jag pratade om vad jag tycker vi kan göra och att se liksom, prinsessan av Sverige hålla med, eller att prins Carl Philip kom fram till mig efteråt och bara vad bra du pratade, det var superfint. Eller att liksom, chefer på Facebook bara, du, ska vi ses och prata lite? Du hade ganska mycket kloka tankar. Jag bara, wow. Nu har jag ju en plattform som gör att jag kan ta mig in i liksom, rätt rum, om man säger så. Jag måste ju nyttja det här nu till att skapa och göra skillnad. För att folk pratar ju om att så här, ja, men om vi startar en hashtag så kanske de på toppen ser oss, eller om vi gör det här så kanske media uppmärksammar oss. Jag är liksom förbi det stadiet nu i min aktivism och har kommit in rätt. Nu måste jag bara göra rätt så att vi kan göra skillnad för alla de här unga människorna och de här barnen som jag gör böcker för, som är 6 år nu. När de är liksom 16, 17, 18, då ska det inte finnas någon näthat. Det ska inte finnas någon mobbning. Så här, nu gör vi det här. Och där måste jag bara dra i rätt trådar ännu mer och komma in ännu mer. Och om 5 år så har jag gjort det ännu mer.
I podden så pratar jag ju väldigt ofta om självledarskap och vikten av att se det som en kompetens, färskvara. Precis som fysisk kondition så behöver vi träna. Och jag har utvecklat en digital kurs i självledarskap där jag har samlat alla mina metoder och tekniker så att du på ett väldigt enkelt sätt kan träna tillsammans med mig. Gå in på www.mtutbildning.se. Och om du använder koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men jag vill absolut fortsätta med böcker. Det är väldigt roligt. Och jag blir barnsligt stolt när jag kliver in i en bokhandel eller i en mataffär och ser den. Jag bara, alltså gud, där är den.
Har alla sett?
Ja, men du vet, verkligen så här, en riktig nörd. Alltså jag kan stå liksom och bara glo inne på en akademibokhandel på hyllan på min bok.
Det du sa just nu, det vill jag verkligen att vi repeterar. För det här är så viktigt, att faktiskt vara stolt, men att också njuta. Mm. Att när man då går in och ser sin bok eller det kan ju vara vad som helst som man har skapat, att förringa inte det.
Nej.
Ha inte för bråttom vidare. Nej. Utan liksom bara var där och njut av det. För det kan jag säga, i liksom coachingrollen så är det ju så att de jag träffar är ju högpresterare. Och många gånger när jag frågar så där, men gud vad spännande, det där gjorde du, eller du hade den tjänsten, eller du jobbar med det där projektet, och så här, berätta, hur var det? Så är det allt för ofta som de knappt minns. Därför att de där och då på något sätt mer var styrda av rädsla för att liksom misslyckas än av lust att lyckas.
Mm.
Att de hade så bråttom till nästa, att man tänker att det är där borta, bara jag får det jobbet, eller bara, det är då jag kommer må bra. Men det är liksom, det kommer ju inte av sig själv bara för att man uppnår saker. Det är ju kul 3 veckor i det där nya jobbet om man la all sin lycka i det där jobbet eller i en relation. Alltså där brukar jag säga till människor som längtar efter en kärleksrelation att så här, du kommer inte bli lyckligare av den. Alltså låt säga att du är 80% lycklig nu. Träffar du en partner, om det är det du längtar efter, så kommer du inte bli 95% lycklig, utan du kommer fortsatt vara 80%. Vissa saker som du längtar efter idag kommer du få, men andra saker kommer tas ifrån dig, så summan kommer fortsatt vara 80%. För alltså, idag bestämmer du ju allting själv. Då måste du kompromissa. Och det här tänker inte människor på. Och så tänker de att så här, varför blev jag inte lycklig? Så här, han eller hon skulle ju göra mig lycklig. Exakt. Det funkar inte så.
Mia, vart får du allt ifrån? Vilken källa hämtar du ditt vatten i på morgonen?
Genom den totala kraschen. Jag var verkligen tvungen att börja från minus och arbeta mig upp. Min superkraft är att jag är bra på att lyssna. Så jag har ju hört så mycket historier ifrån människor som har gjort att jag har förstått hur det ligger till.
Du har tagit in många perspektiv.
Mm.
Det är det som är, när man vågar lyssna på andras perspektiv och liv, det är ju då man breddar sin egen ram egentligen.
Absolut.
Och släpper in mer och förstår mer. Det där är så intressant, för att när jag gick i högstadiet så gick jag i en väldigt så här, homogen skola. Liksom. Jag var den enda, typ en av två förmodligen, som var gay utåt då. Det var, det var jag och två till som var, hade utländsk påbrå. Det var en väldigt homogen grupp. Och sen på gymnasiet, då gick jag i en klass med folk från hela Sverige. Och det var förorter och det var stan och allting. Och jag hade ju klasskompisar som jobbade natt, som försörjde sina föräldrar, som inte kunde plugga för att de jobbade. Och min mamma och pappa sa alltid att mitt jobb, inom citationstecken, var mina studier. Men det är ju ett privilegium.
Mm.
Jag kom hem sen till min villa som, alltså det var inget så här, det låter ju som att det var värsta villan. Mina föräldrar köpte den för liksom 20-25 år sedan, det var en helt annan tid. Men, och där var det så här, det var tyst, det var lagad mat, så att jag kunde plugga för höga betyg. Kom in på universitetet, ja men du vet så här, bla bla bla, OSV, OSV.
Mm.
Men jag förstod ju på gymnasiet nästan, att så här, wow, alla lever inte som jag gör. Och det gjorde att jag blev så himla ödmjuk också i att så här, ja, jag har höga betyg för att jag kunde plugga till proven. För att jag hade turen att ha liksom föräldrar som inte behövde att jag skulle betala hyra eller något sånt liksom. Mm. Att man så här, ja men öppnar upp sina perspektiv.
Ja men jag tror det, och det här är ju en av de allvarligaste konsekvenserna när det är brist på mångfald och integration oavsett på vilket sätt det ser ut, det är ju att din värld blir liksom väldigt generaliserad och dömande, för det du har runt omkring dig, det är liksom det som är.
Exakt.
Att kunna ha ett perspektiv som säger, ja, å ena sidan och andra sidan, att så här, ja, absolut, det är det vi ser, men vi har ingen aning om vad som har hänt innan, och också hur det när jag började förstå det här med att syskon är en och samma familj. Och när det blev så tydligt för mig hur 3 syskon med exakt samma mamma och pappa, exakt samma uppväxt, kan ha 3 helt skilda bilder av hur den uppväxten var.
Absolut.
Bara det är så fascinerande. Mm. Eller på arbetsplats, för nu är det ju mer det som det ser ut, hur liksom det kan komma någon från en arbetsplats och så ska vi prata om något och jag kanske ska dit och jobba sen. Och så delar den med sig. Och då kan man höra ibland när människor pratar och försöker liksom lyfta sig själva och förminska någon annan eller gör sig bättre. Men ibland så låter det som att, men gud, jag förstår. Och så kommer man dit och så bara, nej. Nu fick jag helt andra parametrar. Nu ser det ut på ett liksom helt annat sätt. Så att, jag vet inte, det är nog intresset som gör att jag tycker att det är så spännande att lyssna. Att jag är nyfiken på riktigt. Jag vill lära.
Men kan du känna att ditt... Blir du socialt slut någon gång?
Jag är både introvert och extrovert. Mm. Jag har extremt mycket egen tid. Alltså, jag har väldigt mycket egen tid. Min man
lyxigt.
Säger ibland, gud, det är superlyxigt. Min man säger ibland, tänk om folk förstod hur lat och tråkig du egentligen är. och han har ju verkligen en bild, för det är inte det bilden folk liksom får av en. Men jag har aldrig dolt det på något sätt.
Nej,
utan,
samma här.
För mig så... Alltså så här, jag tar ju inte mig själv på så stort allvar, men jag tar mitt jobb på stort allvar. Så att om jag har ett uppdrag så är det jätteviktigt för mig att ge mig själv de förutsättningar jag kan för att vara mitt bästa. För det, de har liksom investerat i tid och kompetens och närvaro av mig. Och jag förstod tidigt att jag får inte jobba för mycket, för då känns det. Alltså att det får aldrig hända, har jag lovat mig själv, att jag vaknar en morgon och känner så här, aj fan, jag orkar inte. Nej. Typ så. Utan det kan ju vara så i slutet på terminen att man känner så här, gud, snart är det liksom, nu är det så här, 2 föreläsningar kvar och sen är det sommar. Men det får inte vara, nu är det 15 kvar och sen är det sommar. Alltså förstår du, det får liksom inte vara på något sätt. Plus att även om man känner så innan, när man väl går dit, så liksom slår det på. Så att jag vet att jag har jättehög arbetskapacitet. Jag har inga problem att jobba liksom en hel dag med komplexa saker, föreläsa på kvällen, liksom åka sista tåget hem och komma hem sent och gå upp dagen efter och jobba. Inga problem i världen med det. Funkar för min personlighet. Jag kan liksom bara gå in, liksom, jag har metoder för närvaro och så. Men inte hela tiden.
Nej.
Alltså jag jobbar i sjok intensivt. Sen är jag ledig. Alltså vi sa ju det idag, det är ju söndag när vi spelar in. Och jag har inget annat idag än att vi ses en timme och hänger och spelar in en podd. Sen tror jag att jag ska kanske läsa en bok eller kolla på en film eller eventuellt laga lite mat. Jag har ju utvecklingspotential där. Alltså så här, det är inget mer som kommer hända.
Nej.
Utan det är bara liksom återhämtning. Mm. Men det har du är också mycket egen tid.
Jag bokar in och verkligen så här, typ igår bestämde jag mig att jag bara, nu ska jag bara vara hemma. Gick en promenad med en kompis, hängde lite med min kompis son i parken och sen bara kände jag så här, idag blir det lugnt. Och klockan var liksom 16:30 när jag bestämde mig. Så jag bara hade liksom på mina myskläder, städade lite, lyssnade på en Petra musikdokumentär, chillade. Och jag bara känner hur mitt batteri fylls på. Det är som att stoppa in sin telefon i laddaren. Jag ser hur mitt batteri bara stegar upp. Gick och la mig 23, vaknade upp idag och bara, perfekt, back on track.
Ja, men just det där, för det är ju det här med stress. Stress är ju inte skadligt för oss. Vi är rustade för det. Vi har ju liksom en hjärna som inte nämnvärt har förändrats de senaste 20 år sedan. Liksom 20 000 åren.
Och, oh wow, 20 000?
Ja, 20 000. Egentligen säger de att hjärnan inte är nämnvärt, utan den är ju liksom skapt för savannen. Och då händer det saker som var på liv och död, men inte varje dag. Det hände saker som var verkligen på liv och död, men sen var det lugnt. Alltså så här, så vi, det är inte farligt med stress, utan stress i brist på, alltså bristen på återhämtning, bristen på att ladda batterierna, det gör oss sjuka.
Ja, det är farligt.
Det är farligt, absolut. När är du som mest sårbar?
Det är nog när jag inte har återhämtat mig. Jag känner det på mig. Jag kommer ihåg när jag jobbade morgonradio i ett år. Roligaste jobbet någonsin. Så kul som jag hade med dem har jag aldrig haft. Men jag var också bara lycklig mellan 5 på morgonen till 10:30 när vårt redaktionsmöte var slut. Sen så var jag jättetrött. Jag hade inte samma humor. Jag var inte lika kvicktänkt. Jag var inte lika bra lyssnare. Jag delade inte med mig på samma sätt. Jag älskar att laga mat, lagade ingen mat. Jag gillar att läsa böcker. Jag kunde inte hålla ögonen öppna, så det blev inte så mycket läsa, det blev inte så mycket titta på film. Jag var kanske nog inte den mest stöttande vännen, för att jag orkade inte lyssna. Och det låter knäppt liksom, bara prova att ha ett riktigt jobb eller prova att ha små barn. Men jag vaknade ju väldigt tidigt. Och sen så var det ju liksom full rulle. Så det var inte bara att jag liksom dök upp och så var det rullande bandet principer, utan det var åsikter, tankar, skratt. Man skulle skämta, man skulle vara glad. Och allt det här händer innan liksom 06.30. Ibland så skulle det göra roliga saker i studion. Så jag har tatuerat mitt ben klockan 6 på morgonen. Jag har piercat mig klockan 7 på morgonen. Ja, det var speciellt. Det var speciellt. Och då märkte jag också att så här, för det första så gick jag ner väldigt mycket i vikt. Trots att jag ändå liksom åt ganska onyttigt visserligen. Men man borde rimligen gå upp i vikt av det. Jag gick ner jättemycket i vikt. Jag fick jättemycket kommentarer från folk om att jag såg trött ut, sliten ut. Lyssnade, skrev in hela tiden och bara så här, Daniel, så här, ser väldigt smal ut. Och jag har aldrig varit med om något sånt. Jag har fått många kommentarer, så, men aldrig om att jag har sett så här, sjukligt smal ut. Men det var ju hela tiden ett tecken om att så här, fan, det är inte bra, Daniel. Du började tjuta mina öron och jag blev lite rädd. Och under den här tiden så, när du jobbar radio, så går det också vågor i vad lyssnarna tycker om dig. Och det går vågor i hur pressen väljer att vinkla dig. Och de valde att vinkla min kollega då, som var den enda tjejen, som ingen. Och jag fick bli lite så här, lite djävulen. Lite så här, Daniel Paris, ja, tog sitt namn efter Paris Hilton. Paris Hilton är känd för att vara känd och var ganska talanglös. Så allt det tillskrevs jag hela tiden. Och mina skämt flög inte, men om min kollega sa vissa grejer så flög det. Ibland sa min manliga kollega vissa grejer som pressen skrev att jag hade sagt. Mm. Så alla de som inte har lyssnat på programmet, de läser ju bara det och bara, med den där jäkla. Så det var en tuff tid. Det var väldigt speciellt. Och då var jag faktiskt väldigt sårbar för kritik. Mm. För att jag tyckte att den var orättvis. Jag tyckte att den genomsyrades av en rasistisk underton. Och av homohat, faktiskt. Väldigt, väldigt mycket som jag fick utstå där. Men, och det, då märkte jag att så här, wow, för första gången i mitt liv så tror jag på utmattning. Jag tror på utbrändhet. Det är inte hittepå. Jäklar vad ödmjukande det här är. Och jag är typ 27, 26. Mm. Lite för ung för att känna så här. Mm. Det var väldigt speciellt.
Och samtidigt så tror jag kanske att det är precis just så. För innan man på riktigt har lärt känna sig själv och förstår sina behov. Alltså när man då som du får ett jobb som är superkul. För det är det här som är intressant också, det här med stress och så. Det är ju inte så svårt att tacka nej till saker som är tråkiga. Utan jag skulle säga att det svåra är, jag brukar se det som att om man liksom gör en skala 1-10. Det är svårt att tacka nej till saker som är en 7. Är du med? Alltså så här, där det är liksom, för man tackar ju inte nej till en 10. Men sen där så kan man ibland behöva, därför att så här, det är kul men det kostar. Alltså allt kostar. Ingenting är bara gratis. Utan ska du göra radio hela tiden? Ja, konsekvensen av det är att det kostar. Att du kommer typ inte orka hänga med någon överhuvudtaget, för du kommer vara tvungen att gå och lägga dig för tidigt, så pass tidigt så att du också hinner förbereda dig, och du behöver vara rustad för en massa åsikter och känslan av att inte få möjlighet att förklara och försvara sig i vissa sammanhang. För visst, du hade ju kunnat sitta och prata om det i radio, men det är ju liksom inte till, programmet är inte till för dig.
Nej.
Att du säger, nu var de dumma mot mig, så nu skulle jag vilja få upprättelse. Det funkar ju inte så heller, utan ni ska leverera underhållning.
Ja,
så
det är bara
att köra på. Mm. Men man kan ju inte veta sånt här innan.
Nej.
Hur mycket kostar en viss typ av jobb? Eller vad behövs av mig i form av liksom, motion, rörelse, sömn, återhämtning? Eller vad det är nu. Och vad är återhämtning för mig? Mm. Det där är ju också olika. Så att någonstans är det ju egentligen så. För det kan jag tycka också att en del då i min ålder, lite äldre, lite raljant kan säga om unga, så här, och nu är de tydligen utbrända. Ja. Och det är så här, ja, men det är väl inte så konstigt, för att har vi vuxna då inte lärt oss det på ett helt liv, så hur ska de förstå liksom var saker börjar och slutar och vad de behöver och inte behöver? Och när man då växer upp i en värld där allt är möjligt. Mm. Alltså så här, vi är ett klick ifrån all inspiration, kunskap, kompetens som man överhuvudtaget ens kan fantisera om och längta efter. Hur ska man då naturligt ha i sig att så här, och nu behöver jag lite återhämtning. Det behöver, man kommer inte, precis som du säger, då förstod jag på riktigt att oj, utmattning är på riktigt. Mm. Innan vi har nått det så tror jag inte riktigt vi kan förstå.
Nej, gud, jag brukade skoja om det. Bara suck. Nu är de helt slut igen. Jag kommer ihåg under den här tiden så var jag var faktiskt på ett event och då träffade jag Anna Brolin. Vi känner varandra men inte så jättebra.
Mm. Och för de eventet, som inte vet vem hon är, berätta.
Hon jobbar på TV4 med sport men också med nyheter och Farmen och så tog hon över nu. Och bara så här, jag tycker hon är superduper. Vi hörs inte så jättemycket, men det är lite Instagram och sen när man ses så pratar vi. Och hon, vi var på ett event, vi var inte så jättemånga och hon var så här, Daniel, så här, hur är det? Och jag bara, bra. För det är ju det enda man säger. Bra. Allt är så himla bra liksom. Och särskilt så här, det var inte direkt min bästa vän som frågade. Så det är klart att jag säger att det är bra. Men ändå så var det som att vi snackade lite. Och så jag bara, Anna liksom, det känns, det går väldigt fort nu för mig. Och jag bara säger ja till allting och allting är så himla kul och sådär. Och då sa hon att så här, Daniel, hamna inte i honungsfällan. Hamna inte i den här fällan där du bara säger ja till allting. För allting är så himla kul, du glömmer bort att det är ett jobb. Och sen står du där, utbränd, ung, talangfull med så mycket mer att ge, men du orkar inte. Akta dig. Och det väckte mig så himla mycket. Honungsfällan.
Så jäkla bra. Ja. Ja. Jag tror att vi ska kalla avsnittet honungsfällan. Ja. Och i nu hör ni ju att det är ju inte alls jag, Mia Thunberg, som man kommer på. Inte ens Daniel Paris, utan Anna. Då hoppas vi att hon hör det. Så att vi ger all cred till henne. Men det var väldigt bra.
Och
honungsfällan. Alltså jag gillar det där.
Hon beskrev det så bra.
Ja, precis. Just det här, vi behöver se det i bilder, när det blir synligt för oss eller vi känner det. Och det där ser man, fattar ju precis.
Mm. Jag tyckte det var så himla bra. Och det handlar inte om att så här, det bara är liksom tv-kändisar som hamnar i honungsfällan. Utan det är,
tvärtom,
ju, så här, det är ju allt.
Det kan räcka med allt. Att, alltså det spelar ingen roll. Det är ju att tacka ja på jobbet till alla de där uppgifterna som egentligen är allas ansvar. Ja. Men bara för att de där och då kort säger, gud du är bäst, men ingen liksom riktigt respekterar den. Och att man för den här kortsiktiga stundens bekräftelse ändå väljer att tacka ja och ja, fast så här på bekostnad av. Alltså hela tiden ser det här att, absolut, men vad kostar det? Och just det här att varje gång vi säger ja, säger vi ju nej till något annat.
Exakt.
Så att istället välja, var vill jag lägga mina ja någonstans? Mm.
Alltså jag bara önskar att jag visste det här när jag var typ 20. 22.
Eller så är det inte det man ska veta. Nej. Utan det här är liksom själva grejen. Att vi ska
lära
gå igenom. För
det,
jag får ju ofta, eller inte längre nu, jag har ju varit nykter så himla länge. Men jag fick ju ofta tidigare så här, känner du inte att du kastade bort 10 år av ditt liv då i missbruk? Och jag ser det verkligen inte så. Det är klart att det hade varit väldigt skönt om inte allt det där hade hänt. För mycket var hemskt liksom. Men det har ju också gjort mig till den jag är. Och alla har sitt. Alltså, sen kan mitt utifrån se lite mer dramatiskt ut. Men man kan ju ha liksom enbart på insidan så pass mycket utmaningar, även om ingen annan ser det, så att det är minst lika slitsamt än det jag liksom var med om under mina missbruksår. Alltså, alla har på något sätt sitt, och jag tänker att livet handlar om att så här, skapa mening i livet, men också av att så här, dra lärdom och hantera och klara av. För har man aldrig tagit sig igenom någonting som var väldigt utmanande, så kan man ju aldrig ha heller ett äkta självförtroende eller en äkta självkänsla. För då är ju den inte sann. För det har ju inte hänt. Alltså är du med? Man måste ju ha sett sig själv lyckas med något som var svårt för att veta att så här, shit, jag kan.
Så det du säger är att livet måste drabba oss alla.
Ja, men alltså det gör ju framförallt det. Och jag tror att förhållningssättet då är ju, det är liksom det vanligaste jag säger alltid, det är ju verkligen. Så här, för när en sån som mig kommer och står på scen och bara tjo och tjim, så tänker man ju inte att det är det jag ska säga. Livet suger regelbundet, men det är verkligen alltid så. Så vi har ju möjligheten med lite då erfarenhet och träning att kunna vara lite bättre förberedda nästa gång livet suger.
Mm.
Det är ju egentligen det enda vi har.
Och så blir det, för man bygger ju upp ett försvar, en armor, en sköld varje gång någonting händer. Om det aldrig har hänt, då blir det ju svårt. Det är som att man går liksom med hjärtat i handen nästan på stan och bara väntar på att någon ska skada en.
Ja, men det är så första gången man blir dumpad.
Ja,
alltså det går ju inte. Det är klart att det alltid är ledsamt sen, de andra gångerna, men inte på det där katastrofala sättet som när man aldrig har upplevt det och inte förstod att det kunde ske. Nej. Det finns ju något i det som är liksom så enormt smärtsamt. Mm. För det som händer sen är ju att det mer blir liksom en sorg och en förlust. Men den där totala chocken av att det kan göra ont. Alltså att hjärtesorg känns så där som det kan göra. Och det gör det ju sen också. Men det blir på ett annat sätt.
Men det är ju för att man vet att man överlever det.
Exakt.
Första gången känns det ju som att man kommer dö.
Mm.
Och när man inte gör det sen så vet man ju att jag kommer fixa det här också.
Mm.
Ja, man ska egentligen vara glad för allt det där då, antar jag. Men
alltså jag tror att man inte... Nej, men precis. Jag vet inte så här hur glad man måste vara. Däremot så kan man ju verkligen ha liksom bestämt sig för att lära av det.
Mm.
Och då slipper man ju gå runt och tänka att det kunde ha varit på ett annat sätt. För det tror jag sliter.
Mm. Verkligen. Åh gud, jag snackade med en vän om det. För att hon träffade någon kille till och för av och på egentligen i jättemånga år. Och jag var ju tvungen att styra om henne från det här tänket att så här, han har stulit de här åren ifrån mig. För jag sa det att om du inte släpper den tanken, den kommer liksom äta upp dig inifrån. Så får du inte känna. Så får du inte tycka och du får inte stirra dig fast på det. Att någon har liksom stulit år av ditt liv. För det är farligt och det är en skälpande tanke. Det utvecklar ju inte en alls liksom.
Överhuvudtaget
nej.
Inte.
Så det var verkligen, det är så intressant att du sa det. För att jag märkte de tendenserna i henne. Att jag var så här, okej, den här tanken måste styras bort direkt.
Ja.
Liksom.
Ja, för det äter ju upp en.
För
du fastnar i liksom känslan av att vara offer.
Mm.
Och det som är viktigt där är ju att se. Liksom, se vad det var men inte lägga vare sig skuld eller skam på sig själv heller. Utan att förstå att så här, längtan efter kärlek är starka krafter. Det gör att vi, och är man då en person som liksom har lätt att kompromissa och gärna vill ge. Då kan det bli så i en relation där den andra av olika orsaker då kanske nyttjar det lite. Men det är ju inte ondska. Och ingen stal, utan det är ju olika beslut vi tar som får konsekvenser. Och det hon då, utan att ha träffat henne förmodligen, hon hoppades ju. Och det man då precis får göra är att man får döda hoppet. Man får säga till sig själv att så här, jag liksom bestämmer mig för att liksom sluta hoppas för att det kostar för mycket.
Mm.
Då tar man ju tillbaka makten. Men man ska inte slå på sig själv heller för att man vågade hoppas.
Nej. För det är fint.
Det är fint. Jättefint.
Ja, och det är det jag känner sig ibland om man har haft någon polare som man liksom har hängt kvar i lite för länge. Och man har vårdat och man har hjälpt. Och så här. Jag kan känna så här, ja, antingen så kan jag kolla tillbaka på det och vara bitter över det. Och tänka så här, gud, jag bara fanns där. Men så här, det säger ju mer om mig än vad det gör om den personen. Så här, ja, och folk säger alltid till mig, bara, åh Daniel, du bara har så här svängdörr i ditt liv. Och folk bara får komma och gå som de vill. Och du bara liksom släpper in dem. Och så här, jag bara, ja, men jag kommer aldrig bli cynisk. Ja, absolut. Folk har dansat in och ut i mitt liv. Folk har ringt mig när de har varit singlar. Och sen så fort de träffar någon så puff, försvinner de. Och folk bara, men så här, du kan inte hålla en vänskap. Jag bara, vet du, om du bara visste hälften. Men det gör ingenting. För det här är den jag är. Och jag kommer aldrig vara cynisk och bitter och sitta och bara nej. För jag kommer gå miste om livet då.
Exakt. Man vill vara en som ger. Man vill liksom ge flera chanser och möjligheter. Och sen kan det ibland finnas där man måste stänga dörren till slut. För att det gör för stor skada. Men till dess ska människor få liksom,
och ta den tiden för vad den var. Exakt. Istället för att bli bitter så här, men gud, vi hade så roliga år.
Ja.
Och nu kanske den personen har gått vidare till nästa skede. Det gör ingenting. Alltså, jag är verkligen inte bitter över det. Och jag är inte sur över det. Så det, men folk gillar ju också drama. Alltså, folk gillar ju också att det ska vara lite så här tisseltassel. Och att det ska kännas mer dramatiskt än vad det är. Och så finns det ingen dramatisk historia bakom någonting. Men så här. Och det kanske inte är så kul, men det är väldigt få saker är ju särskilt dramatiska i det här livet. Det här samtalet gick som jag tänkte.
Vad skönt.
Ja, och du är otrolig.
Ja, men gud, det är samma.
Alltså verkligen. Alltså... Och du är, alltså Mia, du är en urkraft. Och att lyssna på dig, att liksom vara i ditt sällskap, det är en ynnest.
Tack, vad verkligen. Fin du är. Jag gillar att vi är kompisar. Det
men
betyder
vi
mycket.
Är
vi är det. Det är på det är hjärtat. Ah,
det är på
du bor där. Ja. Hörrni, poddkompisar, tack för att ni lyssnar. Och varsågod att jag bjöd er på min fina vän Daniel Paris.
Tack snälla för att jag fick komma, Mia. Alltså verkligen, jag blev så glad när du frågade mig.
Tjing, tjing.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.